Det här är sista bibelskolelektionen innan juluppehållet. Och vi har ju försökt under några tillfällen här att ta oss igenom hela Israels historia på några få timmar. Och det är inte lätt. Alltså det är otroligt mycket material. Ända från skapelsen fram till 400 år före Kristus ungefär. Och vi började med att studera Abraham, patriarkerna, Abraham, Isak och Jakob. Vi såg på Jakobs söner och de kom ner till Egypten och blev ett stort folk. Vi har tittat på uttåget ur Egypten, den stora frälsningshistorien i Gamla testamentet. Och hur de vandrade genom öknen och kom fram till Kanans land. Första gången de försökte ta sig in så gick det inte, utan de fick ta 40 år ut i öknen. Och sen försökte de igen, då gick det bättre. Sen när de kom in i landet så kom det då en period av mycket problem. Den läser vi om i domarboken. Det tittade vi på en del förra gången. De hade ju alltså ingen centraliserad förvaltning i början, utan saker och ting flöt en hel del. De hade juridiska, andliga ledare, men det fanns ingen kungamakt. Och domartiden avlöstes då av kungamaktstiden då, med kung Saul, kung David, Salomo och alla de här. Så den sträcker sig fram då till 586 före Kristus, när vi, det borde historiskt belagt, vi läste om det i Bibeln också, att Jerusalem intas av babyloniska trupper och folket förs bort i fångenskap. Under 70 år då så är de spridda för vinden, men Gud lovade redan innan de skingrades att de skulle få återvända till sitt land, så blev det, det läser vi om i böckerna Esra och Nehemja. Men i och med Esra och Nehemja-böckerna så är liksom den historiska delen av Israels historia slut i Bibeln. En del profetböcker, och vi ska titta på profetböckerna idag, de ligger samtida med kungatiden och med då återvändandet efter exilen och även tidigare. Man hittar profetiska inslag överallt i Gamla testamentet, förutsägelser av olika slag. Det dyker upp sådana här profeter då som Gud har utvalt på olika sätt och han ger dem budskap och så. Men det här tar det slut då med profeten Malaki ungefär 400 år före Kristus då. Och sen föds då Jesus och Nya testamentet börjar då. Så det kommer vi börja med då efter 9 år. Gå igenom Jesu liv och så. Men i alla fall, under hela den här perioden, både före, under och efter fångenskapen, så frodas profetismen, alltså olika profetrörelser i Israel. Vad var det då? Ja, men det är ungefär som vi föreställer oss nu i den kristna församlingen, att Gud alltså kan använda enskilda människor för att förmedla sin vilja på olika sätt genom att han ger dem inspirerande budskap. Enkelt, när jag gick på bibelskolan för många år sedan, så det är inte mycket man minns för den tiden, men en av mina lärare, han sa så här, att profeterna som vi läser om i Gamla testamentet, de var den tidens predikanter, kan man säga. Det var de som ställde sig upp i församlingen och predikade och berättade vad som var Guds vilja, och ibland tillrättavisade folket väldigt skarpt därför att de följde efter avgudar och så här, och ibland gav de väldiga löften om vad Gud hade tänkt göra. Och det här är väldigt aktuellt just nu då när vi firar advent. För otroligt mycket av de här gammaltestamentliga texterna läser vi. Och de pekar då fram mot att Jesus skulle komma. Om vi tar till exempel första advent, så firar vi att Jesus red in i Jerusalem. Människor vajade med palmbladen och la ner mantlarna och allt det här då. Och då skriver Nya testamentet att det var en uppfyllelse av en profet som heter Zakaria. Han profeterade, se Sion, din konung kommer till dig, ridande på en åsna, ödmjuk och så vidare. Så att profeterna var väldigt viktiga. Jag tror att Mose var väl den första riktiga profeten, men Abraham kallas profet också faktiskt, första Mosebok. Men så som vi tänker på profeterna och som de dyker upp här sen, vi ska titta på vilka de är alldeles strax då, så skulle man kunna säga att Samuel, den sista domaren var lite grann en urtyp för en profet. Och så Elia var också en väldigt sån här viktig person. Ni som har gått söndagsskolan, Elia och Baals profeterna uppe på berget Karmel liksom. Men det finns väldigt mycket profetiska böcker i Bibeln. Det man ska ha klart för sig, det är att de har ofta två huvudbudskap, de här profeterna, när vi läser dem. Det första är att de kommer väldigt ofta med domsförkunnelse. Alltså, Gud vill förmana och uppmana sitt folk att omvända sig från sina synder. Sluta tillbe avgudar, sluta förtrycka de fattiga, sluta begå äktenskap, brott, stjäla och mörda och så vidare. Det är det ena. De vill få dem att vända om. Och det andra är då att de väldigt ofta också kommer då, om ni vänder om, då vill jag göra det här och det här och det här. Och så kommer Gud med löften om återupprättelse, han kommer med löften om att han ska vara med dem, han ska ge dem goda skördar. Och sen ibland så vidgas perspektivet och så talar profeterna om framtiden, sånt som Gud ska göra väldigt långt fram i tiden. Till och med så långt in i framtiden som att, ja, sånt som inte har hänt än. Vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka, eller hur? Och det talar de här profeterna om också. Fast det var till och med innan han föddes och kom till världen första gången. Om ni tittar på pappret jag har skrivit där, så har jag en liten översikt där över de här profetiska böckerna. I en kristna församlingen så brukar man dela upp dem i två grupper. Man brukar tala om de större profeterna, och det är helt enkelt därför att de böckerna är mer omfattande. Jesaja, en sån profet, en stor bok, man brukar kalla den för Gamla Testamentets evangelium. Där hittar vi Jesaja 53 om den lidande tjänaren och väldigt många jultexter också. Jeremia, också en sån där stor profet. Vet ni vad Jeremia brukar kallas?
Den gråtande
profeten. Ja, Jeremia hade det inte lätt. Han profeterade, men allt gick bara, det blev bara sämre och sämre. Man brukar också hänvisa en bok i Bibeln som heter Klagovisorna till Jeremia också. Sen under exiltiden, alltså efter att man har förts bort då, så är det två andra stora profetböcker som skrivs, och det är Hesekiel och så är det boken Daniel. Det som är kanske mest känt från boken Daniel är att den talar om människosonen som ska komma på himlens skyar. Va? Det där känner vi igen. Vi vet ju att Jesus får upp till himlen på ett mål och att han ska komma tillbaka på samma sätt. Sen brukar man, judarna, de sammanställde 12 mindre böcker eller något som kallas för 12 profetboken. Och det här är de små, små böckerna. Det finns ju böcker här i Gamla Testamentet som inte är mer än bara några sidor långa, eller kanske ett par kapitel bara. Och jag har skrivit upp dem där. De heter Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona. Kommer ni ihåg vad som var speciellt med Jona? Han är den enda människa som har legat i magen på en fisk och överlevt, va? Jona. Mika, Nahum, Habakkuk, Sefania, Haggai, Zakaria, förlåt, och Malaki. Det här är knepiga, det är namn på profeterna helt enkelt. Men alla de här profeterna, nu slänger jag upp dem på bordet, det är svårt att veta, men i princip är de alla samtida med det vi kan läsa om i Bibeln också. Det går liksom att, om man skulle ta fram en sån här, vad heter det, en tidsaxel, så går det liksom att placera in dem då ungefär när de verkar. Om man gör det så ser man också under vilken tid som man profeterar och vad som var aktuellt då under den tiden. Ibland talade de, profeterna, till enskilda personer. Det där är också något vi känner igen från Nya Testamentet, va? När vi får hjälpa varandra och tala till varandra och uppmuntra varandra. Ibland talade de till hela Israels folk. Och ibland till andra länder också. Man kan läsa om hur de får budskap om andra länder som låg runt omkring. Och ibland förutsäger de saker som ligger långt fram i tiden. Jag vill läsa ifrån Jesaja, som är ett sånt där exempel på vad Gud, vad som är typiskt för för profeterna. Dels att de kommer med uppmaning till omvändelse och sen att de även ger stora löften om framtiden. Jag vill läsa från Jesaja 1 först. Jesaja börjar väldigt dramatiskt. Har ni hört talas om uttrycket in medias res någon gång? Något man läst Hemsöborna?
Ja.
Är inte den som börjar med att han August Karlsson, eller Karlsson, ja, det står bara så här, han kom som ett yrväder en aprilafton. Va? Det där är ett litterärt stilgrepp där man helt plötsligt, man kastar sig rakt in i historien utan att förbereda sig liksom. Mm. Och Jesaja är väldigt mycket så. Det står vem som har skrivit det. Och sen helt plötsligt så börjar han direkt bara. Och så berättar han om allt möjligt. Allt som kommer för honom. Och det är 18 versen. Det är 20. Så är det sånt där typ exempel. Jesaja. Och då säger Gud till folket så här. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita. Om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull. Om ni är villiga att höra, ska ni få äta landets goda. Men om ni vägrar och är motsträviga, ska ni förtäras av svärd. Ty så har Herrens mun talat. Det här är ett typiskt exempel på hur profeterna talade liksom till folket. Det var en svår tid, men människor var väldigt onda mot varandra. De tillbar avgudar, begick äktenskapsbrott, de stal, de våldtog, de mördade och så vidare. Och då kommer Gud och säger så här att om ni är villiga att omvända er, all den här skulden som ni har dragit på, den ni har förstört i ert samhälle, det kan jag förändra om ni bara vill lyssna på mig. Men om ni fortsätter på den här vägen så kommer det gå illa för er. Lite så. Mycket typiskt, profeterna. Domsord, men löften om upprättelse. Men sen fortsätter han i andra kapitlet. Och talar om långt framtiden. Och då säger han från andra versen. Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är skall stå fast grundat och vara högst bland bergen. Upphöjt över höjderna, alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga, kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Då undervisningen ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan hedna folken och skipa rätt åt många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. Kom ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus. Och de som kan mer än jag, teologerna, säger att här handlar förmodligen om tusenårsriket. Hur det ska vara i världen under den perioden när Jesus har kommit tillbaka. Det ska vara ett fridsrike över hela jorden. Ingen krig, ingen våld, ingenting sådant. Så det här är typiskt profeterna. De gör nedslag mitt i vardagen och säger, nu måste ni ändra ett sätt att leva för det leder till fördärv. Och sen kan det helt plötsligt vända, så kommer de med fantastiska framtidsvisioner om vad Gud tänker göra. Det är spännande, eller hur?
Mm.
Hur gick det till det här nu då? Profeterna. Om man tittar i början på Jesaja som vi var inne på. Så står det. Detta är de syner som Jesaja Amos son skådade. Ibland såg de syner helt enkelt. Man brukar säga till folk som ser saker som inte finns, va? Du ser i syner, eller hur? Men här såg de sånt som Gud uppenbarade för dem. Sånt som Gud visade dem på den visen. Ibland skedde det genom att de drömde drömmar. Någon som har drömt någon dröm någon gång som ni har förstått att Gud vill säga någonting till er. Räck upp en hand. Ja. Precis, Gud gör sånt ibland, va? Man kan titta i Danielsboken om det. Då slår vi upp den. Daniel kapitel 1, vers 17. Daniel boken skrev då under den här exiltiden då de var i Babylonien, va? Då säger han, han talar om fyra stycken unga män som var i tjänst hos kungen där borta i Babel. Och då står det, åt dessa fyra unga män, Daniel 1:17, gav Gud kunskap och insikt i alla slags skrift och vishet. Och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. Och det står om Daniel sen, man kan läsa om att Nebukadnessar drömmer, vi ska se. Just det, i andra kapitlet vers 19, det är ju så här att Nebukadnessar har haft en kungen där, har haft en dröm som han inte förstår. Och då säger han att om inte mina rådgivare här kan tala om för mig vad den här drömmen betyder så ska jag döda dem allihop. Och Daniel som tillhörde rådgivarna då, han vart förskräckt, men han går undan och ber, och det står det i 19 versen i andra kapitlet. Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten, och Daniel prisade himmelsgud. Så att Gud talade alltså ibland i synet till de här profeterna, och ibland då genom drömmar. Det finns också ett uttryck som används om profeterna, det är nämligen Herrens ord. Vi brukar säga att det här är Guds ord. Men ibland, ni som har vandrat med Herren ett tag, vet att ibland när ni behöver hjälp så kan Gud helt plötsligt påminna er om någonting ni har läst i Bibeln. Va? Att ni kommer tänka på någonting som ni har läst och då får ni hjälp i den situationen. Det är ungefär den mekanismen som beskrivs här. Att Gud talar in i våra tankar och ger oss ett ord från sig själv. Och det kallas för Herrens ord. Det kan man läsa till exempel i Jeremia bok. Att så var det för honom. När Gud använde honom som profet. Och det står i Jeremia bok i kapitel 1. Från vers 1. Står det så här. Inledningen här på Jeremia tycker jag är fantastisk faktiskt. Men det står att Jeremia, Hilkias son, var en av prästerna i Anatot i Benjamins land. Herrens ord kom till honom. Står det. Alltså Gud talade till honom genom sitt ord på något sätt. I judakung Josias, Amons sons 13:e regeringsår. Sedan i Josias son Joakim, Judas kungs tid, ända till slutet av och så vidare. Då Jerusalems invånare i 50 månaden fördes bort i fångenskap. Och sen står det här om Jeremias kallelse. För det är någonting som är typiskt med den här profeterna. Att många av dem beskriver alltså hur Gud, han var präst. En annan av de här profeterna, han var hede. Åter en tredje var något annat. Men i en given situation i livet så uppenbarar sig Gud för dem och ger dem en kallelse och säger, jag vill använda dig. Och det där är någonting vi känner igen för Nya Testamentet också. Att Gud vill använda oss. Man får kallelsen. Det är inte bara för predikanter utan det gäller oss allihopa. Att Gud vill använda oss på olika sätt. Och då kommer han och drabbar oss med sin kallelse. Jag använder ordet drabba för det är precis det han gör. Han ruskar om oss och så vänder han upp och ner på vår värld. Och så här gick det till när Jeremia fick kallelsen. 4:e versen i samma kapitel. Herrens ord kom till mig. Han sa, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Wow. Ser ni här va? Och innan du kom fram i moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Men jag svarade, o herre, herre, jag förstår inte att tala till, jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte jag är för ung, eller för gammal, eller för smal, eller för tjock, eller för rik, eller för fattig, vad som helst. Utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Frukta inte för dem, till jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sa till mig, se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Och sen kommer det, Herrens ord kom till mig. Han sa, vad ser du, Jeremia? Och så fortsätter det sen då. Så när Gud kom till profeterna så är det med en livsförvandlande kallelse. Som när Jesus kallar sina lärjungar, kom och följ mig, säger han. Jag vill göra er till människofiskare. Jag har en plan för er redan innan ni ens fanns till. Men att ni bara låg på ritbordet så hade jag liksom hela planen för era liv färdig. Nu vill jag använda er, svarar jag på den kallelsen. Så det var viktigt, det var så för profeterna. Det var likadant för Jesaja. Men hans kallelse var kanske ännu mer dramatisk. Det kan man läsa om i 6:e kapitlet i Jesaja. För han får verkligen se rakt in i himlen när han blir kallad. Det här är fantastiska ord. Och då läser man 6:e kapitlet vers 1 så här. I det år då kung Usia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Innan jag läser vidare, i Johannes evangelium så står det att den person som Jesaja såg var Jesus. Faktiskt. Serafer stod ovanför honom, var och en hade 6 vingar. Detta är änglaväsen, de kallas för serafer. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra, helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar, jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Men det rörde han vid min mun och sa, när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Har ni hört den sången? Jesus, här är jag, sänd mig. Ja, ni känner den, va? Det kommer ju härifrån. Va? Så det är så här Gud gör med oss alla. Även om vi inte är profeter i den här meningen. Va? Så kommer han till oss och säger, nu vill jag använda dig. Och då får vi ett sånt där speciellt möte med Gud som vi verkligen behöver. Vad gör han mer? Han tar bort vår synd från oss. Våra missgärningar, så renar han oss. Och så säger han, vem vill gå? Vem vill tjäna mig? Redan innan du kom fram i moderskötet hade jag planen klar för dig. Nu, det enda som saknas är att du svarar ja. Det som var speciellt med profeterna var också det att de var väldigt upptagna med att tala om den person som vi har lärt känna som Jesus Kristus. De var väldigt naturligtvis upptagna med politiken under den tiden, vad som hände i de olika länderna och det var socialt förtryck och det var allt möjligt sånt här. Va? Men så kom de här tillfällena där de pekar långt in i framtiden. Och en röd tråd genom hela Bibeln, från 1 Mosebok när Adam och Eva fall i synd, det är just det här att Gud lovar, jag ska sända en befriare. Han ska krossa ormens huvud. Och så visar det steg för steg då vem han är. Mose kallar honom profeten. Han dyker upp på många olika ställen. Han ska vara kung Davids son och så vidare och så vidare. Och så kommer vi då fram till exempel Jesaja kapitel 9. Som vi brukar läsa vid jul, va? Jesaja 9, vers 2. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Vem var världens ljus? Det var Jesus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte gett stor glädje låter du bli talrikt. De ska glädja sig inför dig så som man gläds under skördetiden. Så som man fröjdar sig när man delar byte. Till deras bördors ok, deras skuldros gissel, deras plågare stav bryter du sönder liksom i Midians tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Och så kommer det. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu till evig tid. Herren Sebaot, nit älskan, ska göra det. Alltså det handlar om det här gudomliga barnet som ska födas om. Och det var ju det vi tror skedde i Betlehem sen också. Nu har ju varit väldigt mycket i Jesaja, men det går ju inte att hoppa över i Jesaja kapitel 53. Som då handlar om den lidande tjänaren som ska bära hela världens synd. Och det säger Nya Testamentet då att det var Jesus när han hängde på korset. Så går det här bokstavligen i uppfyllelse. Jesaja 53, vers 4-6. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Här har evangeliet ett koncentrat. Människans oförmåga att följa Guds väg och vilja gå sin egen väg. Jag hade vid ett tillfälle bibelstudium i Norrland, stället med till Ljustorp. Och det var en kvinna där som var ganska ny i församlingssammanhang. Och som hade lite svårt för den kristna terminologin, och det är ju naturligtvis okej om man inte är van. Och då frågar hon, vad betyder det här med synd egentligen? Jag förstår inte. Och då funderar jag inte. Och då läste jag vers 6 här. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Alltså man kan prata om synd som lögn, som äktenskapsbrott, som stöld och allt det här. Va? Men grundproblemet är, jag vill vara herre i mitt eget liv. Jag vill inte leva för Gud, hans plan, utan jag sätter mig själv först. Det är människans stora bekymmer. Och det vet Gud. Ja.
Får jag säga någonting?
Ja, får säga.
Det här.
Ja.
Jag vet inte ordet på svenska. Jag kan inte alltid Nej. Förstå. Men i vers 5. Det står på engelska. With his stripes we are healed.
Ja.
Och det är en väldigt bekant läkare i Boston-området som är också kristen. Och han har sagt att det är 39 grundsjukdomar. Alla sjukdomar som kan drabba en människa är en av 39.
Okay.
Så det är en av stripes för varje sjukdom.
Aha, okej. Okay. 39 sår alltså.
Ja, 39. Alla sjukdomar är en av 39.
Ah, okay.
Och han har på national TV.
Nu förstår jag vad du menar. Därför att när de piskade Jesus.
Ja, 39.
Så lagen sa att man fick inte ge mer än 39 slag.
Just det.
Och när de piskade så var det röda streck, stripes, över ryggen på honom.
Just det.
Ja. Och då finns det en djup symbolik i det då. Att varje sån där reva då är en grundsjukdom då.
Ja.
Precis. Ja, det var en intressant koppling. Den hade jag inte hört förut.
Ja.
Mm. Intressant. Ja. Men lösningen på det är ju att Gud lägger all skuld på Jesus Kristus. Va? Det är ju det här som är evangeliets centrum. Att det finns någon som har burit straffet för vår synd. Och det var det Jesus kom för att göra.
Mm.
Sen måste man läsa Daniels bok också. För den pekar också långt fram i tiden. När Jesus trädde fram så kallar han sig själv för människosonen. Bibeln säger att han var både Gud och människa, men han var människa. Och då finns det en passus i Daniel kapitel 7 som är jätteintressant. Och när Jesus kallade sig för människosonen, då visste folk på den här tiden vad han menade. Det är att de hade läst Daniels bok, och det står det i Daniel 7 och 13 till 14. Och då ser Daniel en syn, och då säger han så här. I min syn om natten såg jag se en som liknade en människoson komma med himlens skyar, och han närmade sig den gamle av dagar och fördes fram in till honom. Och till honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Det här menar Jesus handlar om honom själv. Han är ju den människosonen som kom till världen och som ska komma till världen på himlens mål när han kommer tillbaka. Och som har all makt i himlen och all makt i jorden. Så det här är vad profeterna sysslade med. De var engagerade i sin samtid. De profeterade mot social orättvisa, mot omoral och mot avgudadyrkan och allt det här. Men de skådade också in i framtiden och såg sånt som Gud ville göra då. De blev kallade av Gud, liksom du och jag. Och de svarade ja på kallelsen. Jätteviktigt. När Gud kommer med en kallelse till oss människor så kan vi säga nej. Han respekterar det. Men jag höll på att säga, det kan ingen människa bli lycklig av. När Jesus gick omkring på jorden så sa han så här. Min mat, det som tillfredsställer mig, min mat, det är att göra hans vilja som har sänt mig. Det finns ingenting som kan tillfredsställa människans hjärta så som att vara i Guds vilja och tjäna honom och göra det man är skapad till. Så länge man springer bort ifrån Herren och följer sin egen väg, så visst, man kan känna en viss tillfredsställelse i att gå sin egen väg. Men man kommer vara konstant olycklig. Men följer man Herren så kanske man inte får massa materiella fördelar, men man blir lycklig. Och då ska vi avrunda med att se att det här med att profeterna hade förutsagt allt det här med Jesus, det är ingenting som jag har hittat på, utan det påstår Nya Testamentet sen. Om vi tittar i Matteus evangeliet till exempel. För när vi kommer till Nya Testamentet så menar de som har skrivit de olika böckerna, Matteus, Markus, Lukas, Johannes och Paulus och Judas och Barnabas och allt vad de heter. De menar att när Jesus kom så började han uppfylla allt det här som profeterna hade talat om. Och han gör det fortfarande idag. Och han kommer att uppfylla det till slut när han kommer tillbaka. Och då vill jag bara titta på några små bibelställen i Matteus evangeliet för att visa detta. Och då ska vi titta på första versen bara i Matteus. Då står det, detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Det kan man tycka är ovidkommande, men det var väldigt viktigt. Det var en avkomling till Abraham och en son till David som skulle vara Messias. Alltså den kommande frids första kungen. Så Matteus börjar med att koppla det direkt till Abraham och David. Mycket viktigt. Utan det så kan han inte vara Messias. Om vi tittar i 23 versen. Nej, vi läser 18 till 24 versen. Men Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans visade sig att hon var havande genom den helige ande. Jungfrufödelsen här, va? Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på det, ser du, visade sig en Herrens ängel till honom i en dröm och sa, där kom drömmarna tillbaka, va? Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, till barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, till han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och då kommer det som Matteus alltid vill säga. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Och sen hänvisning nu då. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Och det där uttrycket, för att det skulle uppfyllas som var sagt till profeten, det kommer tillbaka i Matteus hela tiden, överallt, överallt, överallt. För att det som sagt skulle uppfyllas. Så att det är vad Nya Testamentets författare vill hela tiden peka på. När Jesus kommer, det som Gud har lovat, det börjar nu hända. Det vi läste förut om att man ska se ett stort ljus. Titta i 4:e kapitlet. Från 12:e versen till 17:e versen, när det står om Jesus när han börjar sin verksamhet. När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad, det är Johannes döparen, hans släkting, drog han sig undan till Galileen, det är norra Israel. Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kafarnaum, som ligger vid sjön på Sebuluns och Naftalis område, det galileiska sjön det talas om här. För att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja, nu kommer Jesaja tillbaka. Sebuluns och Naftalis land, sjövägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land i skugga ska ett ljus gå upp. Och från den tiden började Jesus predika och säga, omvänd er, för himmelriket är nu här. Mm. Alltså det ljus de skulle se, det var Jesus, va, när han kom och började predika evangeliet, va? Säger Matteus. Ja, vi tar ett par exempel till. Adventstid, Matteus 21. När Jesus rider in i Jerusalem. När de närmade sig, Matteus 21 från vers 1. När de närmade sig Jerusalem, kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem, gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Om någon säger något till er, ska ni svara, Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Och så kommer det då. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Säg till Sions dotter, se din konung kommer till dig ödmjuk ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem och förde åsnan och fölet till honom och lade sina mantlar på dem och han satt upp. Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade, Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Och när han drog in Jerusalem kom hela staden och rörelse. Man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten, Jesus från Nasaret i Galileen. Och så slutligen då, korsfästelsen. Från 27. kapitlet. Och nu hänger Jesus på korset här, va? Och från vers 45 till 46. Man korsfäster Jesus på morgonen och vid 6:e timmen, mitt på dagen alltså. kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det här är arameiska. Och det betyder, min Gud, varför har du övergivit mig? Och min Gud, varför har du övergivit mig? Det här är ett citat ifrån en psalm i Gamla Testamentet som kung David hade skrivit. Som handlar just om Messias lidande. För David var också en profet. Och förutsade vad som skulle hända. Så i sitt dödsögonblick så uppfyller alltså Jesus då även det som profeterna hade sagt. Och sen i sin uppståndelse och allt det som hände sen. Ja. Vi stannar där. Och i och med det så har vi avverkat Gamla Testamentet tillsammans. Hela Israels historia. Det var inte dåligt, va? På 4-5 tillfällen. Ska vi börja med Jesu liv sen på andra sidan nyår. Jag ska säga att om det har varit tungt och gått väldigt snabbt de här sista lektionerna, så det är jag helt medveten om. Det är svårt att pressa in hela Israels historia på 4-5 lektioner. Men det finns möjlighet att lyssna på det här på nätet och sen läsa då och liksom ta igen i efterhand. Men det kommer bli mindre tempo efter nyår när vi går in på Nya Testamentet.
Ja, det är bra. Mm. Det har varit bra. Ja.
Något man frågar, kommentarer.
Det här med mindre profeterna, det har ju vissa mindre böcker och mycket kortare, men de kunde ändå vara lika viktiga.
Ja, det är riktigt.
Och Zakaria som Josua och Jeremia och eller Josua och Jesaja och
precis. Alltså att man kallar dem mindre beror väl kanske inte på att de är mindre viktiga, utan att de är mindre i omfattning, va. Men å andra sidan så Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel har någon slags särställning ändå liksom, som stora profeter liksom.
Det hände kanske mer i deras liv eller just...
Ja, det verkar ju så. Jesaja-rullen är ju enastående i världshistorien. Om du någon gång kommer ner till Jerusalem och får möjlighet att gå och titta på Jesaja-rullen där. Det är en fantastisk upplevelse. Man hittar ju då 1948 i Qumran de här döda havsrullarna. Så hittar man en komplett Jesaja-rulle som var i ett mycket gott skick då. Och den finns då utställd nere i Jerusalem. Och den räknas som så värdefull att den är ju ingjuten på något vis i något som gör att så fort det blir ett kärnvapenkrig, om det ska bli det, så sänker man ju ner den i berget. Den måste ju bevaras för eftervärlden. Alltså det är ju en arkeologisk upptäckt som saknar motstycke egentligen. Den upplevelse i Jesaja-rullen är fantastisk.
Sen var det ju Elia som var med på förklaringsberget, inte någon av de andra.
Nej, Elia och Mose var på förklaringsberget, ja. Ja, det är riktigt. Ja, det är sant.
Jag tror det är så spännande i Jeremias kallelse.
Mm.
För att vi vet att om vi står för Herren, det är ingen som kan göra någonting till oss som påverkar evighet.
Nej, precis. Så. Guds löfte om beskydd, tänker du. Ja. Jo, det är starkt. När Gud kallar så lovar han också att ta hand om oss.
Han blev liksom beskyddad ändå hela tiden flera gånger.
Ja.
Då ville döda han, men han liksom...
Han klarade sig, ja.
Då var det någon som försvarade honom och så också. Så.
Mm. Det är riktigt. Ja. Vet ni vad det stora är? Det är att i det nya förbundet som vi nu lever med Jesus och allt det här, då kallar Gud alla troende till profeten. Det som var så speciellt med den här tiden var att Guds ande kom över de här profeterna för en viss tid. Det såg vi när vi läste att från den här tidpunkten till den här tidpunkten så fick de här tjäna och sen var det slut. Men nu, i och med att Jesus har dött och uppstått för våra synder och han sänder en helig ande till oss, så vill han använda oss allihopa på samma sätt som han använder dem. Och inte bara för en viss tid, utan så länge vi lever. Den kallelsen har han till oss allihopa. Det här tycker jag är fantastiskt. Så vi kan alla få tjäna Gud på olika sätt. Och vara med och tjäna honom. Det är bra. Vi ber innan vi sjunger avslutningssången. Tack för nu.